Hallå Andres.
Hallå Oskar.
Ibland så undrar man, hur hamnar jag här? Mm. Vad gör jag med mitt liv?
Mm.
Och så ibland undrar jag det lite extra vad det är jag utsätter mig för. Är jag en fakir? Är jag en litterär fakir?
Mm.
För att du tvingar mig att läsa Der Steppenwolf.
Yes.
Steppvargen. Och det har varit en omtumlande upplevelse för mig.
Ja, du får
jag är lite sur på dig.
Ja.
Men vi kommer dit.
Ja, det var ett experiment nästan.
Ja, men det var det. Ja. Hur gick det här till? Varför kommer det sig att Oskar Sundfeldt sitter och läser någonting han aldrig har hört talas om?
Ja. Du hade inte hört talas om det där? Okej. Nej, men,
jag har befunnit mig i kretsar där man inte läser sånt här.
Aha, av ren... Okej. Men hur som helst, jag kände ju till Steppvargen av Hermann Hesse sedan länge.
Ja.
Jag tror jag köpte den för när jag var 20 år. Ja. Sedan dess har den stått i min bokhylla i en pocket som jag aldrig... Jag kanske har börjat läsa det lite sådär, men det har aldrig blivit av. Den har bara stått där som en... mumie.
Den har glott på dig där som en förbannelse.
Ja, visst. Ja. Sett min...
Vargens förbannelse.
Ja, visst. Ja. Så den har stått i bokhyllan och så läste jag någon en krönika av Strage.
Så där 20 år senare.
20 år senare där han nämner att han träffar en person som har knarkat i kanske 30 år.
Okej.
Okay. Ja. Och så beskriver den här Kjell då att han en gång greps av polisen. Och då hade han två böcker på sig i sitt bagage så att säga.
Ja.
Och det var Dostojevskis Idioten och Hermann Hesses Steppvargen.
Nu så det är ju tur att du inte läste den för 20 år sedan då. Då kanske vi hade spelat in det här på ett behandlingshem, Andreas.
Ja, kanske. Ja, vi får se hur det blir i framtiden.
Ja.
Men hur som helst, då plingar det till så där. För då var det så här, men det är... Den här Steppvargen, ofta i knarkiga sammanhang när jag har träffat lite så här småknarkiga personer, så har Steppvargen dykt upp sådär. Den har nämnts och sådär. Och så någon som flydde hemifrån när han var typ 17. Ja, då satt jag där i ett garage och läste Steppvargen. Och så var det mycket knark. Och på den tiden när den här min gamle vän var ung så tryckte man i sig så här bantningspiller och så. Det var väldigt vanligt på 60-70-talet. Ja, det är ju tjack. Ja. Så alla tjackade väl på.
Men,
och så... läste Steppvargen vid samma tid. För det var just på 60- och 70-talet så där som Steppvargen blev enormt populär.
Men då kastar vi oss in i den här boken som en slags frontlinjens sociologer. Och så försöker vi förstå här nu liksom.
Varför?
Varför har den här boken med knarkare att göra?
Ja, och har den det?
Och har den
varför
det?
Tycker de om den i så fall? Ja. Och
typ, om vi tycker om den,
vad
säger det om oss då? Här finns massa intressanta frågeställningar. Men okej, den här artikeln om Strage som föranledde bokvalet.
Mm.
Kan du inte berätta lite mer om den? Vem var den här Kjell?
Kjell... Nu kommer jag faktiskt inte ihåg riktigt, för det var ett tag sedan, några veckor sedan jag läste. Men Kjell jobbade ju för Faktum.
Okay,
och var hemlös. Hade knarkat som sagt i 30 år. Var jävligt intresserad av musik. Och hade haft de här Velvet Undergrounds LP, de första som kom. Så han hade, men det hade han fått sälja och sådär. Så det var jävligt tragiskt. Men han var jävligt intresserad av... av litteratur också.
Ja, just det.
Men just att det plingar till då.
För det är ju mot stereotypen att någon på samhällets botten läser Hermann Hesse som vann Nobelpriset i litteratur.
Ja.
Eller hur? Det är ju ingen stereotyp man har. Åh, kolla där ligger någon och vältrar sig i sina egna spyor. Han läser säkert... säg någon Nobelpristagare.
Marquess.
Där har vi en typisk Marquess-läsare. Ligger med liksom kräk över skjortan.
Ja, men det finns ju olika typer av knarkare får man väl lov att säga. För Burroughs, som är en väldigt berömd amerikansk författare, han var ju asknarkig och knarkare och skrev ganska fin och svår litteratur. Sådär.
Vann han Nobelpriset då?
Nej, det gjorde han inte.
Där har du
knarkarförfattarna vinner inte Nobelpriset förutom Hermann Hesse då.
Förutom Hermann Hesse. När vann han Nobelpriset?
47.
Ja, precis när knappt Hitlers lik hade svalnat.
Nej,
alltså.
Precis.
Nej. Och den här boken släpptes 1927 på tyska. Och den översattes till engelska 1929.
Aha,
men den blev inte populär i USA förrän på 60-talet.
Nej, precis.
Och är det någonting som jag inte ens kan förstå när jag läser den här boken? Det är hur den skrevs 1927.
Okay.
Jag börjar misstänka tidsparadoxer nästan.
Aha.
Den känns inte som en 1927-bok för mig. Nej. Jag vet inte, du kanske har en annan upplevelse.
Jag har ju läst den i svensk översättning och där känner man tidsmarkörerna hela tiden. Okay. Då är det folk lebemän, det är så här vivörer och sånt. Så språket är väldigt 30-tal och gammalt.
Engelskan åldras kanske inte.
Jag tror att de kanske har föryngrat i den här engelska översättningen som du har läst, att de har tagit bort det som är för arkaiskt. Ja, sådär.
Det vara, för jag tror att det stod någonstans på den boken att det var någon reviderad kopia. Så kan det vara. Det är därför man fan var lite försiktig med.
De har tagit bort germanismer och sådär. Då börjar jag undra, vad fan menar de med det? Liksom. Men då har de tagit bort kanske ganska mycket grejer.
Ja, vem vet. Men sen så är det så här att den här boken, det är ju inte bara pundare som läser den här boken.
Nej.
Utan den är en sån bok som om man frågar folk som har, speciellt män skulle jag säga, som har något kulturintresse eller har haft en svår period, då har ju folk läst den här. När jag har suttit och läst den här boken så har jag fått en kommentar från en bartender. Ja, så du läser Steppvargen. Och jag bara, ja, det gör jag. Det är Andres fel. Nej, det säger jag inte. Men
sa han det sådär, anklagande sådär?
Nej, han sa som att välkommen in i klubben. Nu fattar du också. Nu förstår du också. Så jag bara, ja, men alltså, jag har inte valt det här själv. Men, och sen så pratade jag med en kompis som är gammal musiker som har läst den, som tycker den är helt fantastisk. Och sen också träffade jag en gammal bekant som jag skulle beskriva nästan som en diametralt motsatt personlig kraft. Jag tror att han faktiskt är adelsman. Aha. Och väldigt sådär väldigt konservativ. Och han
tyckte den var genant? Eller?
Nej, det gjorde han inte. Han tyckte det var Hermann Hesses sämsta bok.
Har han ju läst mycket av Hermann Hesse.
Ja, precis. Och det, jag blev lite imponerad för jag fick inte känslan av att han läste liksom. Mm-hmm. Så jag blev, och då han började prata om det här. Bara
är han
bara
en knarkig person också, förutom att vara lite adlig?
Nej, absolut inte. Utan en gentleman. En gentleman. Men han tyckte ju inte om den.
Nej.
Så vi är inne på...
Jag kan förstå varför han inte tyckte om den. Beroende på hur... Det är ju en smaksak i och för sig, men jag...
Tyckte du om den?
Både och. Jag himlar med ögonen väldigt mycket när jag läser den. Alltså, det är inte för att jag vill göra, utan för att det nästan blir en automatisk reaktion, att jag tycker att det är ganska pinsamt, att det är lite, det är som en lillgammal person har skrivit boken, eller den är lite gymnasial.
Men vi kanske, jag ska bara snabbt förklara vad den här boken handlar om, så att folk får vara med. Det är så här att det är en man på 20-talet kanske, i Tyskland, som är väldigt mystisk och dyker upp på ett och hyr ett rum hemma hos en äldre dam som äger en hel trapp liksom, så där som det var för. Och den här mannen, han är en ensamvarg då, som man kallar det. Det kanske kommer därifrån att man säger så.
En ensling.
En ensling. Och så försvinner han. Och då hittar hon som äger huset, hennes brorson eller systerson, hittar alla manuskript efter den här mannen. Och i de här manuskripten och pappren han hittar, så hittar han det här verket då, Steppvargen. Och då får vi följa det vad den här personen har skrivit. Och då anser han sig själv vara till hälften människa och till hälften steppvarg. eller ensamvarg.
Mm.
Det är väl det är, eller?
Ja, han menar ju då att det finns, att han är splittrad i två olika personlighetstyper nästan, ja. Och att han upplever att när han försöker vara god och trevlig och belevad och kulturell och sådär, så skrattar den här inre vargen åt honom.
Ja, och när det här han, är fake.
Ja,
liksom.
Precis. Ja. Och när han är varg, så är det människan som liksom vill dra i strypkopplet.
Ja, kan du
och,
inte sköta dig?
Ja, liksom, precis.
Din barbar.
Ja, ja, så han upplever det här väldigt starkt och dessutom, och när vargen är som mest arg eller när vargen håller på att få krupp, då är det ofta att det är någon borgare i närheten, ja, just det, just det, av den här mannen. Så att det är borgerlighet och bourgeoisin och sådär är någonting som verkligen, han har jävligt svårt för det. Så att
men vi
folk
måste
sitter och äter
översätta med det lite också, för att det är i boken är ju ofta medelklasskultur.
Ja, eller precis. Hur? Man kan säga att det är normis.
Ja, exakt. Borgaren förr är ju det som är medelklassen,
ja,
idag.
Ja, precis.
Som håller på med sin musik, som jazzmusiken. Han försöker uppskatta jazzmusiken, men han tycker att det bara förnedrar Mozart. Han försöker uppskatta nya saker som skrivs, men i grunden så är liksom Goethe den stora.
Ja.
Och så det är ju... det fanns ju inte då, men det, idag så skulle man ju kunna säga att det är mainstream,
ja,
som han inte klarar av riktigt.
Borgaren är nästan
skötsamma liven, ja, som gillar jazz liksom.
Ja, som också är väldigt progressiva och som lyssnar på radio och kanske sitter och fipplar med radioapparater, ja, hemma och sådär.
Han hatar radio för att radion låter inte som det gör när man är på en konsert och hör styrkan i stråksektionen och när man hör bläckblås och allt det här. Mm. Och en radio på 20-talet låter inte på det sättet. Han tycker bara det förnedrar tonsättarna. Liksom.
Så om man ska översätta det till vår tid skulle man kunna säga att han gillar LP-skivor väldigt mycket.
Ja,
istället
men
för
idag
CD-skivor.
Låter ju allt bra jämfört med en radio på, ja, 20-talet.
Okej, men han gillar att gå på bio och se storfilmer på bio istället,
ja,
för att,
ja,
se,
precis,
dem på DVD hemma.
Ja.
På...
Man kan inte sitta med den här lilla tvn utan det är inte cinema liksom. Nej, men lite så. Men i alla fall, och sen så den här karaktären, han flackar omkring och så börjar ju han genom andra karaktärer att utsätta sig för de här olika nya kulturella sakerna som sker på 20-talet. Så att han försöker lära sig att dansa, han försöker lyssna och umgås med de här som lyssnar på jazzen, han testar narkotika, bland annat kokain, för att det håller de på med.
Lite opium också.
Ja, men precis. Och alla de här sakerna hjälper ju inte steppvargen i att han uppskattar det inte. Utan det som händer istället är att, men det här är ju svårtolkat då, men då övergår den här romanen i någon slags metafiktiv värld som är väldigt svår att veta om det är på riktigt eller inte, eller om han hallucinerar eller han inte gör det. Där verkligheten bryts under.
Mm. Det finns en magisk teater mot slutet av romanen där
han prövas återigen. Det speglar ju prövningarna som kan tolkas som riktiga.
Ja.
För där i den magiska teatern, den vet man ju är ju inte sann, för där träffar han ju Goethe och Mozart,
ja,
och såna här personer.
Det är som en simulator. Jag tänkte lite på Star Trek-rummet där de kan gå in och så blir det 1800-tal plötsligt. Mm. Och så,
så får han välja olika, för de säger att i magiska teatern kan du ju göra vad du vill. Men så får han välja olika rum och då har rummen små titlar. Och en titel kan vara så här är det om alla tjejer tycker om dig.
Mm.
Det är ett rum. Ja. Eller här i det här rummet så kan du få utlopp för att bara skjuta borgarna.
Mm.
Här, i det här
vilket
rummet,
han gör.
Ja. Och så är det alla olika de här sakerna som är hans drömmar egentligen.
Ja.
Eller en tänkbara målsättningar för människor i samhället. Så får han göra de här olika sakerna. Och det hjälper ju honom inte heller.
Nej,
Nu kanske jag blir analytisk mer än vad jag beskriver boken. Men där är
Och sen finns ingen räddning från den här situationen han befinner sig i. Nej. Uppfattar du det som då?
Ja, men han säger det också till och med att rakt ut att den här nya världen passar jag inte in i.
Mm.
Men jag passar inte heller in i den gamla världen innan det här. Så jag har ingen tid liksom. Han säger det rakt ut.
Mm.
Och det är väl det som är någon slags genomgående tema i boken. Att han har, han har ingen...
Mm.
Han är en varg som flackar omkring själv.
Men jag tänker två grejer där.
Ja.
Dels tidsperioden, mellankrigstiden mellan de två krigen. Att det var en orolig tid. Det var liksom saker hade förstörts. Världen hade skitat ner sig. Västerlandets undergång hade just kommit ut. Spengler, som han hade läst.
Mm.
Och sedan tänker jag också på...
Som vi också
har läst. Som vi har läst. Och sedan tänker jag också på när man är tonåring. I gymnasiet man börjar tvivla på vuxenvärlden och man känner också, det är också en slags gräns om man inser att man har en inre varg i sig på sätt och vis, om man är en tänkande August och sådär, man kanske börjar irritera sig på alla normis om man är en estetisk och ungtänkande kille sådär.
Men jag tänker att nästan alla har den här känslan i sig mer eller mindre att såhär, vad fan håller folk på med? Där har du känslan. Vad fan är det här? Jag vet, jag tänkte på detta. Det var faktiskt en upplevelse att läsa den här boken. För jag tänkte på, jag har säkert pratat om det någon gång i podden, men att jag tycker ju så här, jag får ju inte ut någonting av att resa.
Mm.
Och jag har haft den här känslan när jag befinner mig i Grekland. Bara, vad fan gör jag här? Ska jag ut där till den där, ska jag simma ut där och hoppa från det där hoppgrejen där?
Mm.
Eller vad gör jag här? Jag känner mig helt främmande för situationen. Att jag liksom har ställt upp på att man tycker det är härligt att åka till Grekland.
Mm.
Men för mig är det fullkomligt meningslöst.
Mm.
Och det kände jag igen i den här boken väldigt mycket.
Mm.
Att man bara upplever liksom, okej, men nu försökte jag...
Man får inte ut något av det som andra, eller det som det är normativt att uppfatta som väldigt tillfredsställande.
Ja, precis.
Ett kalas.
Och då får man också liksom, jag skiter om folk, jag tycker det är asgött om folk reser och har det bra.
Mm.
Förutom då om man drar runt smittor i flygplan.
Ja.
Men om vi bortser från det, liksom. Då tycker jag det är jättemysigt om folk har det gött. Mm. Så här. Så jag är inte ogin. Men däremot för mig själv så har jag kan inte förstå motivationen ens.
Mm.
Det är så här, ja men du, vänta här nu. Du satt på det här svinjobbiga flygplanet.
Mm. Men du var ju i Polen för en tid sedan.
Ja.
Och det var, där fick du ju ändå ut lite av det. I alla fall, ljög du om det då? Eller?
Nej, det gjorde jag inte. För det var bättre, men det beror ju mycket på resesällskapet också.
Ja.
Och jag är fortfarande inte säker på om jag uppskattar det mer än om jag hade åkt till Örebro.
Ja.
Om jag ska vara ärlig.
Nej. Eller kanske Gotland eller något liknande.
Ja, precis.
I Gotland är nästan lite för långt för dig att resa, eller?
Men det är otäckt. Det är en ö. Det är otäckt.
Instängd på en.
Ja, precis. Jag har typ varit på båtar sedan jag var ett spädbarn. Inte, jag skämtar. Ja. Men okej, tillbaks till pundarkulturen.
Mm.
För att här får ni lite history. Det är inte många som känner till mig. Detta. Men det första som jag och Andreas spelade in någonsin, som inte finns kvar på internet för det var för låg kvalitet.
Mm.
Det där sa jag följande. Att jag tror att knarkare har en egen knarkarmiljö.
Mm.
Och då gav jag lite exempel. Typ att det ligger så här kaviartubskorkar kanske på golvet.
Mm. Mm.
Och att persiennerna är alltid dåliga.
Alltså de är alltid trasiga.
De är alltid dåliga.
De här lamellerna är...
Det är någonting med...
Knyckligade.
Och jag går förbi ibland ett dårhus. Liksom. Ja, och jag går förbi det ibland. Och det är, i det huset så skulle jag säga att ungefär hälften av fönstren som vetter ut åt ett ställe har dåliga persienner.
Mm.
På något sätt. Att de hänger snett, att lamellerna är trasiga och så
vidare. Det är att folk drar i dem för snabbt eller för konstigt. för tjackigt, kan man säga. Så då går de sönder.
Ja, men precis. Så persienner funkar inte. Kaviartubskorkar på golvet. Och så det är en egen miljö, va? Mm. Och då var vi inne på det också. Det är ju taskigt, men att det är ungefär som när djur har bon. Att det är så här, alltså bävern, han bygger ju inte ett fint litet hus. Han bor i en hög, liksom.
Mm.
jag vill inte vara taskig. Mm. Men där någonstans i det här stojet och bruset så kommer ju den här boken in.
Mm.
Att de känner ju igen sig uppenbarligen i...
Ja, det är ju, hans lägenhet beskrivs ju, eller hans lilla... Han har ju två rum där hos den här äldre damen och... Där beskrivs det väldigt tydligt att böcker ligger här och där och det är liksom ciggaska och han sköter inte det hemmet så jävla bra.
Nej.
Och så har han någon fixering om på 1800 eller början av 1900-talet så har man mycket så här små palmer och det är aukakia eller aukasia eller något heter det. Jag kommer inte ihåg vad det hette, men det var i alla fall det är i alla fall någon slags krukväxt där som han blir väldigt som han förknippar då med borgare och normativitet, och han gillar det också, han gillar det normativa, han gillar att det är fint och städat, men samtidigt han känner sig inte riktigt hemma i det så där.
Jag tror att det var, jag kan ha fel nu, men jag tror att det var Hemingway som sa att Hermann Hess Steppvargen, det är den bästa avhandlingen om hemlängtan någonsin.
Mm.
Och då är det ju kanske
hemlängtan till friheten eller
hemlängtan till det ordnade, hemlängtan till om man har växt upp i ett medelklasshem,
barndomens ordnade värld.
Ja, men precis, för att han beskriver liksom att men hon bonar golvet med de här sakerna och
en viss lukt,
då luktar det som när man var liten, så att jag tror att det var Hemingway som sa det, att det är så här hemlängtan, den känslan är väldigt stark i den här boken. Kanske.
Ja, men det finns ju någon, det finns idealisering av den här miljön, den borgerliga ordnade miljön, och så finns det att han verkligen, det här är inte en värld för mig, det här är inte liksom en plats som jag vill vara på. Vid ett tillfälle innan han nästan ballar ur och kommer in i, innan romanen har nått sin andra fas kan man säga, så blir han hembjuden till en professor, en gammal bekant, där han blir oerhört irriterad på ett idealiserat porträtt av Goethe, som man ser. Det är antingen en byst eller en målning. Jag tror det var en målning eller teckning eller etsning eller någonting. Han tycker den är... man vet inte hur Goethe såg ut riktigt, så det här är skönande bild av Goethe. Han blir så jävla irriterad på just den här bilden, så han börjar nästan mobba ut de här stackars borgarna då, va? Och, liksom, och de köper ju inte det alls, för de älskar det här porträttet. Ja. Liksom.
Men de förstår ju inte heller sig på den här mannen.
Nej.
För de kan inte förstå varför han blir irriterad.
Nej, visst.
Det är faktiskt, jag tänkte lite på dig där när jag läste det.
Uh-huh.
Ja, men för att när du, åtminstone när du var yngre, du är inte så här, sån här.
Uh-huh.
Men att du kunde ibland bli liksom jävligt irriterad om någonting var så här riktigt kulturellt dåligt liksom.
Aha,
att du tappade på det.
Ja, att jag blev förbannad.
Ja, men precis.
Lackade du?
Ja, men så här, bara, varför gör den här personen eller så här jävla dålig kultur? Eller varför? Du tappade på det.
Ja, jag blev knäpp.
Och det är det Steppvargen gör där lite, tänker jag. Jag tappade också, så jag försöker liksom inte vara taskig, men jag tänkte på det där. För det är en viss känsla i det, att man känner sig nästan orättvist behandlad, va? Eller?
Mm. Förbittrad och överspänd också kanske lite, tror jag. Och kanske några öl under västen också, om det ballar ur riktigt.
Det kan det ju vara.
Det pinsar mig ju att jag förstår den här Steppvargen så jävla bra egentligen.
Ja.
Det är ju liksom inte... Det känns ju som om jag har läst den redan. Och glömt bort den.
Ja.
Förträngt att jag har läst den. Så det är liksom... Det är ju, han sätter ju fingret på en mentalitet hos... kanske främst unga män. Eller, men säkert... Jag kan tänka mig många kvinnor också.
Så här, unga män med kulturintresse.
Ja.
Men han...
knarkiga personer också då, kanske möjligen.
Alltså Ja, för att jag har en idé kring det här att ja, men i princip så finns det två olika sätt att bearbeta att världen suger, i princip.
Mm.
Och det är att antingen så kan du fortsätta tänka att världen suger och distansiera dig från världen, eller så kan du på olika sätt övertyga dig själv om att nej, men allting suger inte.
Mm.
Alltså det vill säga att antingen riktar du perceptionen inåt, eller så riktar du den utåt. Och det jag menar med det är att om du förvandlar dig själv till en steppvarg, som inte har med det här att göra för att världen suger, då har du ju riktat dig inåt. Vem är jag?
Då har du gått in i din egen värld på sätt och vis.
Det är det som inom psykologin ofta kallas för dissociation.
Mm.
Att du känner dig som en främling på en spårvagn och så vidare. Mm. Alltså att man lämnar liksom. Och det kan ju vara jävligt dåligt.
Man får ångest när man ska vara i vissa miljöer. Ja. Kanske då.
Men du är kvar där liksom. Mm. Världen är helt sjuk.
Men det är någonting konstigt. Och,
ja. Men den andra vägen, den är istället så här att det är helt sjukt det här fungerar, men vi har det ganska mysigt på vårat lilla kontor och jag tyckte med det när jag var liten. Egentligen kanske inte världen suger så mycket som jag tänkte. Mm. Då börjar man istället...
Maj-Britt är ju egentligen en bra person även om hon är dum ibland.
Vet, man bara matar bulle och kaffe tills man glömmer hur sjukt det är. Liksom. Mm. Och det gör ju folk som jobbar och verkar. Och det är ju det som är anpassning.
Mm.
Det andra är missanpassning.
Nej, precis. Ja. Man försöker lösa saker med mys och att man kanske inte... Man gräver inte i mörkret hela tiden.
Du ändrar istället hur du upplever världen för att ändra... Men steppvarga...
För att rikta perceptionen in i ett ställe där man kan överleva eller klara verkligheten.
Ja. Och en steppvarg, om man är pundig, då kan du ju inte... För att du kanske inte är förmögen till att ändra på dig själv. För att du har problem.
Mm.
Och då är det ju, då kan du bara ändra hur du upplever saker. För du kommer ju inte plötsligt gå från att ta heroin till att vara så här välanpassad på ett socialkontor.
Nej.
Eller det gör säkert folk nu efter den. Men ja, men du förstår vad jag menar.
Ja, precis.
Och då måste du ändra något annat. Ja, men det är inte så dåligt som jag tänkte mig sådär liksom. Mm. Och där tror jag är, det tror jag är nyckeln till att förstå steppvargskomplexet liksom.
Mm.
Att det är någonstans kring det som kallas för dissociation.
Mm.
Men så här, det här är ord också. Det är bla 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 liksom. Men någonstans där, riktningarna där kanske är sanna liksom.
Mm.
Jag läste av en ren händelse när jag höll på att göra lite research inför programmet. Så läste jag en artikel som handlar om, det här låter helt sjukt, men att folk som blir besatta av andar i Uganda liksom.
Mm.
Och då hade man gått igenom det med, och då menar man liksom att men de här personerna har varit med om ett trauma. Och det är det som föranleder deras kris. Och sen så blir de, för att bearbeta det, besatta på olika sätt. Känner att de har något djur i sig, till exempel en varg eller så. Och när de här personerna behandlas så försvinner vargen.
Mm.
Och jag är lite inne på att jag tror inte det är så enkelt kanske. Men det är en okej arbetsmodell.
Mm.
Kanske. Men jag tror inte det är...
Kan man säga att man... Där är ju... Där kommer jag att tänka på Jung och sådär. Att man internaliserar snarare vargen. Eller...
Ja, men om du har en varg i dig.
Ja.
Då kan du alltid skylla på vargen.
Ja, det var vargens fel.
Exakt.
Ja, ja.
Det var
inte jag som knarkade där. Utan det var vargen egentligen.
Det är svindåligt att knarka. Och inte sköta sina uppgifter i samhället. Men jag är en varg.
Du har ju inte fattat det, Benke, men jag är vargarna.
Ja, du kan inte... Ni kan inte styra upp mig. Jag är en varg. Ja, men jag tror... Det är ju garvigt.
Ja,
men
det finns...
Det finns mycket... Det är ju ett jävligt bra försvar.
Ja, visst.
Eller hur?
Mm.
Det är
en väldigt bra idé.
Ja, men det är det.
Ibland gör den goda, ibland gör den dumma. Och så har man den dikotomin som förklarar allting.
Varg besatt, vad ska man kalla det för? Det heter ju lyckantropi.
Mm.
Det är ju det som kallas för varulvar. Alltså det vill säga att man förvandlas till en varg.
Ja. Och på natten gärna då.
Ja, precis.
Det är omedvetna kommer in. Ja. Det är svarta och mörka.
Och det här finns, för jag har undersökt detta, skrivna källor, så är vi tillbaks 2000 år.
Mm.
Och då är det lite romare och diktare och sådär då, va?
Mm.
Och oskrivna källor är mycket svårare. Men jag läste, vi gick ju igenom det här, vi hade ju två avsnitt om shamanism med Mircea Eliads bok.
Mm. Mm.
Och i den så beskrivs också det här hur shamanerna kan få en vargande i sig.
Mm.
Men de har ju massa olika djur. Så Eliade är lite noga med det, att det inte är samma sak som lyckantropi. För att det kan vara en björn eller en varg.
Mm.
Men då hittade jag någonting intressant som jag tror inte någon annan har hittat faktiskt. Jag tror att jag kan vara den första som hittar det här. Att det finns en stor likhet, och det är att det var shamanerna med låg status som hade vargen som en vargande i sig.
Ah, vad spännande.
Eller hur?
Uh-huh.
Ja.
För att den var så asocial, eller?
Det vet jag inte. Men det jag vet är att för att om du var en grym shaman, då var ditt andedjur kanske en örn eller en älg.
Ja.
Men om du var en lågstatus shaman som inte var så jävla grym,
ja,
då var det vargen.
Ja.
Och det här är ju från berättarkällor, så det här kan ju vara... Alltså källorna i Mircea Eliads bok är ju sånt som man har berättat för varandra. Så ja, det kan ju vara det här kan ju vara mycket äldre än romarna.
Mm.
Det här kan vara tiotusentals år gamla saker. Men vargen är låg status.
Mm.
Och i de här romerska källorna så är det bland annat, jag ska bara bläddra så att jag...
Ja, de är ju uppförda av en varg.
Ja,
precis.
Men det finns andra, till exempel en svordom i Rom var versipellis. Vargpäls.
Aha.
Versipellis. Du är en vargpäls. Det är en svordom i Rom.
Ah, okay.
Så det är negativt. Och sen då så finns det ända från grekerna, lyckantropi. Och då är det ofta till exempel bergsfolk i Arkadia. Mm-hmm. Där är det något dumt med vargmänniskor. Liksom. Det är ingen bra. Och även då i områden som är ännu mer okända för romare och greker, som uppåt Ukraina-trakten. De har hört talas om att men de som bor där några dagar om året så förvandlas de till vargar.
Mm.
Men det här är ju liksom dåligt. Det är negativt.
Mm.
Hela vägen. Och varulv för oss också negativt.
Ja, men
så jag tror jag har hittat någonting.
Ja, men om du går tillbaka, dels det att länder har inte ofta vargen kanske i sitt stadsvapen, för att vargen är ett för farligt djur, eller det är ett otämjbart eller ett mörkt djur. Det är det som, tänkte jag, tidigt 1800-tal, man går runt i skogen med kanske ett svärd. Det är svårt om det kommer en varg. Va?
Eller en pinne.
Eller en pinne, va? Nej, men vargen är farlig om den kommer där och är jävligt. Det var ju bara för några månader sedan, eller kanske var ett halvår, ett år sedan, det var ju en kvinna som blev dödad i en inhägnad av vargar just. Ja. De går fan inte att tämja dem, även om hon hade varit med när de var valpar och så här, spelar ingen roll. För när de kommer i puberteten och växer upp, det är liksom,
den blir för sned. Liksom.
De är inte där längre i det. De är inte valpa längre.
Jag ska bara citera lite. För här var då, jag har bara engelska källor, men Pliny the Elder.
Mm. Plinius den äldre.
Då citerar jag honom. The gaze of a wolf is harmful. They take the voice of the man that see them first.
Mm.
Det är ingen positiv grej där.
Nej, det är inget att leka med. Liksom.
Så här, om du ser vargen och den ser dig först så kan du bli av med din rust. Inte bra alls. Liksom. Och sen också så säger de att de här Arcadians, jag har inte kollat upp det, men jag tror att det är norra Grekland, typ Makedonien och så vidare.
Mm.
Då säger de också att the Arcadians, when the Arcadians still sacrificed humans to Jupiter, då var det så att ett offrat barn där förvandlades till en varg. Och det här kunde man se i spåren på något sätt i The Entrail, stod det på engelska. På något sätt kunde de se att det här barnet när det blev offrat blev en varg. Det är lite mystiskt. Och 10 år senare så kommer det här barnet tillbaks och förvandlas till en man. Och den här mannen åker och tävlar i de olympiska spelen och är helt grym.
Ja, det är klart.
Ja, det är ju ganska spännande historia. Och så har jag en till, du får liksom säga till när jag blir för mycket Sveriges Radio här, men jag tycker det är spännande själv. Och då är det att Odysseus, och då är vi ju i Odysseen, och det är ju det äldsta skrivna verket vi har nästan, va? Och där är det så att hans farbror heter Autolycus.
Självvarg?
Nej, översätter man det så blir det ungefär som Mr. Varg, Mr. Wolf.
Aha, okej.
Ja. Och det står inte så mycket om den här Autolycus, men det går rykten om honom att han har kanske dödat boskap för grannarna och så vidare. Alltså ingen bra snubbe. Och det är det första tillfället i den skrivna historien när ett vargkoncept dyker upp. Men det står ju liksom inte så mycket. Men det är någonting där liksom.
Vargkonceptet var ju uppenbarligen då inget nytt när Hesse skriver den här boken.
Nej, utan exakt. Vi kan spåra det tillbaks lika länge som vi kan spåra någonting
så annat. Föreställningen att man skulle kunna ha en inre varg i sig eller en björn eller något.
Det hade en romare förstått.
Ja, precis. Ja. Det var vargen som kom fram där hos Polonius.
Ja, precis. Plutonius.
Plutonius.
Ja. Nej, men jag tyckte det var... Just det, de här Ukraina-folket, de kallades för Neuri. Neurier. Det är där Ukraina ligger nu. Det är inget bra där. Och just det, Arkadierna som de alltid snackar skit om också. Deras första kung ryktas om att han hette Lykaon. Det är också varg, va? Lykos. Lykaon. Ja, ingen bra. Arkadierna liksom.
Nu kanske börjar bli lite för mycket
SVT. Okej, förlåt. Men jag är... Man faller in där ibland. Det är mycket facts. Förlåt.
Som ni förstår så har vi... Oskar har jobbat här.
Ja, men det har jag.
Förberett.
Ja.
Jo, jag gick in på nätet för jag ville se vad tyckte Charles Bukowski om Hermann Hesse.
Uh-huh.
Och jag hade antingen tänkte jag att antingen tyckte han jävligt bra om Hermann Hesse och hade läst allt och influerades.
De tillhör samma genre, knarkar lite.
Lite knarkar, lite. Bukowski var ju mer bash. Det var ju mer bash.
Ja,
men ändå, antingen hat eller love tänkte jag. Och det var lite, nu källan var ju inte kanske superpålitlig för det här var ett kommentarsfält om liksom sådär en massa skit. Men då var det någon som sa, nej jag har läst i en intervju att Charles Bukowski fick frågan, vad tycker du om Hermann Hesse? Så här, och läst Hermann Hesse, nej jag är inte gay. Sa Charles Bukowski.
Det tror jag på 100%. Det är så jävla bra Bukowski kommentar.
Ja, precis. Nej, jag är inte gay liksom. Så, hur som helst. Och så har jag ju läst på lite om den här steppvargen och vad litteraturkritiker säger. Och de tycker att det finns en homoerotisk vibb ibland i den. Och en av de här sakerna som kanske är mest, som pekar mest på det är väl möjligtvis den här vännen som han får.
Ja.
Hermine. Han tror att hon heter Hermine för hon liknar hans barndomskamrat i tonåren som heter Herman. Så, hon, den här Hermine som är en callgirl kan man säga. En flottare form av prostituerad kan man väl nästan säga, eller en sällskapsdam.
Han skriver i boken att de tjejerna som var lite för fina och lite för roliga för att jobba på gårdarna. Det är lätt att de hamnar in i stan och börjar hota.
De är för smarta för att bli en mjölkerska.
De, liksom. De fixar inte det.
För smarta och för snygga. Och
precis, så de åker inte stan och hota.
Då blir man call girl. Men det är också den tiden, mellankrigstiden i Weimarrepubliken, det var ju fucked up ekonomiskt, så då fanns det mycket fler prostituerade och sådär. Vi har ju varit inne på det tidigare. När
vi har konstaterat detta, ja.
Ja, precis. Men hon, Hermine då, ser ut som en pojke och beskrivs ibland som en hermafroditisk magi omkring henne. Och hon är ganska speciell. Hon börjar ju hålla långa, långa analytiska föredrag nästan om den här Harry Haller, steppvargen då. Som är väldigt smarta. Och hon är någon slags spegelbild till honom. Och säger till Harry att du, tänkaren Harry är 100 år gammal, men dansaren Harry har bara levt en halv dag. Så hon vill ju lära honom dansa och bli en mer sällskaplig person.
Men hon är också, hon argumenterar för den andra livsstilen, och den andra livsstilen är ju när man försöker hitta mening i livet genom att njuta av saker istället för att bara vara arg och ledsen. Och det som Hermann Hesse gör med den karaktären mycket, det är ju att han ger ju ett vettigt motargument till steppvargen. Alltså det får ju inte vara, för det här, då hade han inte varit, om man inte hade gjort det så hade han inte varit en Nobelpristagare. För att i den argumentationen så blir det inte propaganda. Hermann Hesse säger inte att steppvargen har rätt eller fel.
Nej.
Han
ifrågasätter den här dikotomin.
Exakt, han ifrågasätter steppvargen, och han låter karaktärer på båda sidorna av argumentet att föra en intelligent talan. Det var någon som jag läste som skrev en recension som sa att det spelar ingen roll vad det är för karaktär. Jag har bara Hermann Hesse. Men, och det kan jag köpa lite, för det är lite så.
Ja, visst.
Ja. Men
förlåt. Ja, precis. Jag menar att hon, den här Hermine, hon är inte så unik i sitt, hon är inte så originell i sitt sätt att tala, utan det, man hör författare rösten
precis,
hela tiden
bakom
det.
Hon argumenterar också som Hermann Hesse.
Ja,
och Harry argumenterar som Hermann Hesse.
Ja,
och professorn precis. Och Pablo, alla karaktärer argumenterar som Hermann Hesse.
Ja, precis. Det är väldigt litterärt. Han är inte så mycket, det är inte naturalistiskt eller realistiskt speciellt i hög grad här.
Den inre dialogen av en idiot är kanske inte Hermann Hesses styrka.
Nej. Jag kommer att tänka på, i och med att den här är från 20-talet, så där, Ingmar Bergman föddes ju då, men jag tänker när han blev äldre och på 40-talet, 50-talet började göra sina filmer. Jag känner igen fan rösten här har du sett de här tidiga Bergman-filmerna? De är lite smärtsamma, för det är liksom, Olof Lagercrantz tyckte att fan, det är så pubertal nivå på dialog och sådär, och det liksom, och det finns någonting där, det är så myndigt, det är lite lillgammalt ibland så här. Det är ju jättebra också, jag tycker det också, men det är den här, och så är det lite arkaiska språket, och att de är så, och Hermine, hon är ju lite för insiktsfull för att det ska vara realistiskt om hon är en callgirl,
så är det ju. Men samtidigt så är karaktären nödvändig för att det ska vara ett intressant samtal.
Ja.
För det som, och det här skriver han rakt ut i boken också, det mycket av dialogen handlar om, det är ju det problemet som Nietzsche ställer upp, som Hermann Hesse har läst och citerar flitigt i boken. Så här, vad händer när vi lämnar de traditionella samhällen,
och värdena,
vad händer när Gud är död? Och nu är ideologiernas tid. Alltså, den här boken är ju i mångt och mycket en kommentar till Nietzsches arbete, skulle jag säga. Och det som är ganska coolt och ändå hemskt i den här boken, det är att när Hermann Hesse skriver det här på 20-talet, så vet ju han att det kommer bli krig igen.
Ja, det står ju i boken.
Det står rakt ut. Han vet det.
Ja, det är liksom, det är ingen tvekan.
Det, nu
för han ser maskineriet jobba på
exakt.
Det.
Exakt.
Det är ju det
nästa krig är ju maskinernas krig, och det var ju precis det var. Det industriella kriget, det var ju det andra världskriget var.
Ja.
Liksom.
Och de kanske bara väntade på det rent masspsykologiskt då i den här tiden, när det var jävligt dekadent och ingenting fungerade.
Nej.
Man kanske bara väntade på kriget. Det kanske var så synbart.
Ofrånkomligt.
Ofrånkomligt liksom.
Men det var, och det är jäkligt spännande när han, när han skriver detta. Speciellt då när han befinner sig i den här magiska världen i slutet. Hur han beskriver krigsmiljön som han hamnar i, som är någon slags simulation.
Ja,
det är ju andra världskriget.
Ja, visst.
Det är,
skjuter på automobilerna.
Ja, men det är inte hästar som drar någon kanon.
Nej,
det är pansarvagnar liksom.
Ja.
Och det har inte hänt ännu.
Nej.
Jag tyckte bara det var jävligt...
Ja. Det är visionärt nästan.
Det är visionärt, men han hade nog läst Nietzsche ordentligt. Och Nietzsche förutsåg ju världskrigen. Så att,
ja, det gjorde han. Hundratals miljoner döda.
Ja. Men du, tillbaka till den här Hermione.
Hermione, ja. Som bland annat har, där såg jag en parallell till Harry Potter faktiskt. För Harry Potters vän heter ju faktiskt Hermione.
Ja.
Inte Hermine eller vad hon nu heter. Men det kan inte vara en slump.
Nej. Och om man lyssnar på J.K. Rowling så kanske det är också en transperson.
Ja, precis.
För hon
precis.
Ändrar ju i sin berättelse.
Ja, hon ändrar.
Wachowski-bröderna. Att Matrix...
Man ska ju inte säga att de är bröder längre. Då.
Nej, systrarna. Men när de gjorde Matrix var de bröder.
Ja, det var de.
Ja. Så när Wachowski-bröderna gjorde The Matrix, som nu är Wachowski-systrarna, då...
sa de inte att det
var
en trans?
Då inte att det var en transfilm.
Då var det Baudrillard som de var influerade av. Det köper jag rakt av.
Ja.
Men nu är det
inte det längre.
Ja, nu handlar allt om en transidentitet. Ja. Det är ju därför de gjorde
precis.
Matrix. Det tror jag inte är ett jävla sekund på om jag ska vara helt ärlig.
Om jag ska vara helt ärlig så är det så här att när en konstnär har släppt ett verk. För jag tycker att The Matrix är ett konstverk.
Mm.
Jag tycker att det är speciellt den första filmen.
Det är ju
tycker jag är asbra.
Ja,
även, de har stulit mycket men det är fortfarande bra.
Ja, visst.
Och när en konstnär har förlöst något sånt.
Mm. Då är det publiken som äger det.
Exakt. Du äger inte det på det sättet.
Nej.
Och George Lucas var egentligen den som började med det här och fick många fans emot sig. Han började pilla mycket i sina gamla Star Wars-filmer.
Mm.
För att det började med att ja, men nu finns det bättre teknik för att göra de här ljussablarna.
Mm.
Och då började han pilla i de gamla kopiorna när de släppte en ny laserdisk. Sådär.
Mm. Mm.
Ja, men nu kan jag ändra lite där och ändra. Och det tyckte folk var så här, ja men det är fine, det kommer ny teknik.
Mm.
Men han slutade inte där. Utan det han fick när fansen tappade, det var att i kantinascenen i den första filmen så skjuter han Solo först.
Mm.
För att, jag tror att boven där heter Guido eller någonting.
Mm.
Och det som händer där är att Han Solo förstår vart det är på väg. Så att han avfyrar sin pistol först under bordet.
I originalet?
I originalet.
Ah, okay.
Det som händer vid senare kopior, det är att George Lucas har blivit lite äldre.
Han
tycker det är för brutalt.
Nej,
så att han ändrade på detta. Så att inte Han Solo sköt först. Och då begår han ett övergrepp.
Ja, det gör han verkligen. Ja,
det är ett övergrepp.
Ja, och det är nästan rape, fast det är lite lägre grad av rape.
För oss kulturintresserade så är det ju lite det av en rape.
Ja, ja, precis.
För vi skulle ju aldrig träffa en riktig våldtäktsman.
Precis.
I våra skyddade miljöer.
Vår fina miljö.
Ja, i våra fina rum. Mm. Nej men, och det är det här. Och sen så börjar J.K. Rowling, det finns säkert fler exempel. Och hon började i efterhand när det blev väldigt populärt med de här, liksom, vad ska vi kalla det för?
HBTQ.
Ja, precis. När det blev stort med det så började hon, och då var det, jag kommer inte ihåg vad de heter, Harry Potter.
Det var väl någon Dumbledore eller någonting?
Dumbledore.
Någon av de gamla Dumbledore. Lärarna.
Dumbledore visar sig att han har alltid varit homosexuell.
Ja. Och så sa hon, ja han är gay, han är faktiskt gay. Väldigt självgod.
Ja, och sen drog hon på ännu mer att ja, men han är bög och den är det och den är det. Och så började jag så här, det är ju inte det folk har läst. Du kan inte gå in och ändra i efterhand. Och sen då så var det de här bröderna Wachowski när de gjorde Matrix, eller systrarna Wachowski nu, som har genomgått någon slags, vad säger man? De har blivit kvinnor då. Ja. Om man nu... Ja, precis. Och Lana Wachowski, så går hon ut med det här och säger att det har alltid handlat om trans. Det är en transfilm.
Ja, det tror ju, jag tror ju inte på det ens god.
Jag hävdar att det spelar ingen roll.
Jag har inget emot transpersoner överhuvudtaget, men där känner jag ju att någon ljuger för mig bara.
Ja, det, jag tror också att det är en
efterhandskonstruktion. Nej, men att de här systrarna ljuger för sig själva då, om de säger sådana saker.
Jag tror de godhet signalerar med, också, och att det är ren lugn. Men det spelar ingen roll, för att det är inte deras verk längre.
Nej, jag håller med. Jag håller med.
Och det är där jag tror att många skapare har problem. Jag menar, vad fan, vissa författare lever ju tills de är 100 år gamla.
Mm.
Jag menar, ska de
ändra och pilla i det de har skrivit?
Ja, precis. Ja, i den nya utgåvan av liksom Pippi Långstrump, nu är hon dö Astrid.
Ja.
Men så att de hade fått liv i henne med någon ny teknik.
Mm.
Då ska Pippi hade ju, där har du ett mål. Pippi hade ju varit liksom
perfekt.
Pippi är någon slags toyboy redan från början. Det hade varit,
okay.
Ja, men de hade skruvat på det.
Okay.
Men det här får inte folk hålla på med faktiskt.
Nej, jag håller med. Det är revisionism.
Ja.
Och det är inte bra.
Men jag vill minnas att du har sagt till mig att man inte får göra vad man vill med äldre verk.
Inte vad som helst får man inte göra. För dels är det ju skyddat av upphovsrätten.
Ja.
Och sedan så är det någon. Det är kanske inte helt tydligt, men jag tror att Svenska Akademien och några andra akademier i Sverige, instanser, om du använder till exempel Karin Boyes dikter i en reklamfilm för Mercedes, så är det, även om hon inte har upphovsrätt längre då, det är ju 70 år efter att hon har dött, så liksom får du inte göra exakt, du kan inte göra det va, hur som helst utan
och detta
att
regleras på något sätt av Svenska Akademien.
Ja, delvis. Jag tror det är de som har någon slags fullmakt att protestera i alla fall när det här sker. Så de fick ju, om det var Mercedes nu, så fick ju de ta ner den reklamfilmen där de hade använt Boyes poesi. Så det är liksom, jag tycker det är ganska rimligt ändå.
Det är i och för sig bra, men Svenska Akademien är ju också inte bra. För att det var ju de som gav Nobelpriset i litteratur till Bob Dylan, som
precis
inte skrev böcker.
Ja, så de kanske,
så de är inte pålitliga.
Nej, de kommer tappa det då. Cornelis Vreeswijk, när hans rättigheter går ut, ska man använda honom i läskreklam då, eller? Ja. Det är det ju liksom, hade han tyckt om det?
Spritreklam.
Sprit, ja, nej, men det är ju mer rimligt. Men jag menar, det är ändå, det är liksom, fan, det tillhör ju kulturarv som inte får användas hur som helst. Det tycker jag är rimligt.
Jag tycker alltid när jag har sett hans Cornelis son, Jack, när jag har sett honom i tv, han verkar lite pundig. Vi pratar ju om lite pundig, eller?
Han kanske är lite pundig, jag vet inte.
Han kanske har
läst. Eller så är han väldigt trevlig. Han har säkert läst
Steppvargen,
lyssnat på sin pappas musik väldigt mycket, tror jag.
Ja, det måste ju vara skitjobbigt. Alltså, där måste man skilja på verket och personen, för att Cornelis verkar ju inte vara en särskilt bra far. Han var bara iväg och kröka.
Det tror jag inte att han var.
Han slutade ju sina dagar i Köpenhamn.
Mm.
Han fick för sig att myndigheterna i Sverige var ute efter honom och allting bara var dåligt, så han flyttade till Köpenhamn.
Det kanske de var bitvis. Vi fick ju höra att han hade stora skulder och sådär. Fan, det här blir ju så snaskigt va? Men han hade stora skulder till krogar och sånt. Precis som Bellman hade, var det 30 000 riksdaler i krognotor som var obetalda.
Men jag ska bara långsamt gå igenom argumenten här. Man köper mycket på krita på olika krogar. Och så drar man på sig mycket skatteskulder.
Mm.
Då är man alltså förföljd. är det det som är argumentet?
Ja, men paranoia, mycket öl, mycket bärs under. Jag förstår det.
Ja,
jag kan förstå det.
Jag kan förstå att man känner så.
Danmark är ju mer.
Men man har inget bra case.
Nej, det har man ju verkligen inte.
Det är så här. Och också att det påminner lite om varandra så här. Mm. Ja, fan, de har ingen förståelse för att jag inte betalar mina räkningar.
Jag skulle ju bara ta oss tunnelbanan en hållplats.
Vi lever i en fasciststat va? Jag kan inte betala, jag betalar inte mina räkningar.
En borgerlig diktatur, som redan Marx sa.
Ja, det är helt sjukt. Du, Ja, är det någonting mer som du känner att har du har glömt att avhandla?
Känner du till den filmen Steppenwolf från 1974?
Med Max von Sydow? Nej, den känner jag inte
till. Nej, den var ju inte sevärd.
Nej. Men det här går inte att göra film av.
Nej, det gör det inte.
Det här är ju, man ska inte göra en film av den här. Jag måste säga att jag tycker att det här var en spännande läsning. Och jag blir lite... Jag kan identifiera mig ganska mycket med Steppvargen. För att jag är lite av en outsider. Men jag kan också identifiera mig med motpartsargumenten i boken. Att... bara för att man är en outsider så kan man ju inte bete sig som ett barn.
Nej.
Alltså jag har båda. Ja. Men ibland så...
Men tänkte du, nu är du en vuxen person. Om du hade läst den här när du var gymnasist. Eller 15, 16, 17, 18.
Ja.
Hur hade du läst den? Hade det varit en helt annan upplevelse? Det är ju svårt att säga, men vad tror du själv?
Ja, men då hade jag fått Cornelis-komplex, kan vi kalla det. Då hade jag så här... Alltså de förföljer en om man inte betalar sina räkningar.
För du var där mentalt lite mer.
Man blir ju det när man läser sådana här saker.
Och så hade man velat gå ut och dansa och supa. Och...
Varför står det 14 dagar på räkningen när jag känner att det är 37?
För man har ingen distans till de här känslorna eller sin inre varger styr för mycket i den åldern.
Ja, men precis. Och att det är en attraktiv coping-mekanism att vara en steppvarg. Det är en attraktiv och lösning som presenteras framför dig.
Mm.
Det är fel på samhället och det är fel på...
Det är borgarnas fel.
Ja, men det är alla andra.
Normis.
Du behöver inte revidera, hur du anpassar dig om du är en steppvarg. För det är ju vargen då som håller på... Jag tänker på lite...
Men Hermine säger ju det också, du är ju ett barn, fan, Harry. Hon säger ju det, men du är ju en unge, du får ju lära dig hur livet fungerar.
Och det är lite taskigt också, för att det är ju de här personerna som gör alla grejer man... Steppvargarna är ju de som gör allting.
Det är de som gör roliga och spännande saker, till exempel en bok som Steppvargen.
Jag tänkte på, jag såg intervjuer med David Lynch.
Mm.
Och han är ju helt missanpassad.
Mm.
Han har ju han vägrar ju ta i projekt om det bara handlar om pengar. Och han har, nu för några år sedan så hade han inte råd. Han ville hjälpa en kompis och marknadsföra hennes teater.
Mm.
Då hade han inte råd med det, men han hade råd att hyra en ko. Så han satte sig i någon korsning i LA med en kossa och en skylt. Och det är så här.
Han har ingen känsla för pengar och sådär då, eller?
Nej, men på något sätt där på vägen så är han är ju också ett barn som inte tar hand om sina
pengar.
Han
gillar pengar ju måla. Han målar ju väldigt mycket. Det var ju där precis. Han började i måleriet.
Ja. Men det jag menar är att för hur det än låter här så vill jag också försvara David Lynch. För att han ger oss de här sakerna som David Lynch gör i det vuxna barnet.
Mm.
Han tar inte ansvar för allting. Eller liksom, så jag är kluven. Vi behöver steppvargarna för att de gör grymma grejer. Men de är ju barn liksom, också. Jag vet inte hur jag ska beskriva det, men det.
Och så
det,
finns det någon lockelse här liksom, när man läser om det själv och...
Men om man är 17 år och är helt kass på allt så kan man ju inte bara hänga upp sig på att man har en varg i sig.
Men tror du att Hesse lockar in väldigt många 17-åringar i knarkandet, eller blir det som att man avtänts av knarkeriet av Hesse här?
Du menar om Hesse är en gateway drug?
Ja, precis. Ja.
Nej, det tror jag inte.
Nej, jag tror inte heller.
Jag tror du lockas in mycket i knark av livets ofrånkomliga jävlighet. Faktiskt.
Mm.
Jag får vara snäll mot pundar också.
Mm.
Men de har lite dålig smak ibland.
Kanske.
Ja. Vad gillar de? De gillar trance.
Du menar musiken trance? Ja. Ja, det är mycket. De gillar så här, vara ute i skogen. Rave gillar.
Rave.
Och det kanske är trance.
Ja.
Jag känner inte till det.
Ja, fast jag känner, eller har känt en tjej som gillar det där jättemycket. Och hon är ju... Jag kan inte liksom dissa det. För jag fattar det.
Mm.
Att ge sig in i en sån känsla med de musiken och upplevelserna.
Mm. Ja, det är en helhet.
Jag fattar det.
Det är som ett allkonstverk. Det är wagnerianskt fast inte lika
classy. Jag kanske är på pundarens sida, även fast jag ibland tycker att de är lite smaklösa. Mm. Det här med kaviar typ skorkarna exempelvis. Mm.
Det är svårt att upprätthålla en classy lifestyle.
Det är svårt att upprätthålla en classy lifestyle om du inte kan upprätthålla dina persienner.
Mm. Sant.
Du Andres, tror du samer och andra kanske ursprungsbefolkningar, men speciellt samerna, för det är ju våran. Mm. Tror du de gillar steppvargen?
Det kan vara fördomsfullt om jag säger det här, men jag tror att de inte gillar steppvargen.
Alltså, för min idé, anledningen till att jag frågar, är ju att jag trodde att de ser sig lite som outsiders och sådär.
De har mer av steppvarg i sig.
Ja, och att det är en varg. Att det är så här, varg på samiska heter ju knurpilånga. Mm. Nej, jag skojar bara. Det är ingen aning. Ja. Men du förstår
att... dåligt. Men Hermine beskrivs i vissa böcker som... jag läste någon biografi av någon svensk person som hade skrivit om Hesse. Hon beskrivs som en fylgja. Som en slags... som nästan djurväsen som leder den här Harry Haller. Och jag tror att samerna kanske har närmare till den mytologiska och mytiska världen.
Ja.
Jag tror de kanske inte behöver steppvargen-boken på det sättet.
Nej.
För de har redan en mytologi som är levande för dem. Vilket vi vanliga personer som inte har den mytologin riktigt, vi kanske har ett ännu större behov av det här. Jag funderade mycket på vem är... dels funderar jag på varför tycker knarkarna om det här? Jo, för jag tänker att det kanske finns en... De vill vara egentligen en intellektuell neurotiker som Hermann Hesse var. Ja. Men de är ju inte det.
Nej, det är de inte.
De är inte det. Utan liksom, och Hesse var ju född, hans föräldrar var pietister som detta. De var liksom, hans far var präst, hans morfar eller farfar var också präst. Och det är liksom, det är en jävligt ordnad miljö. Du lär dig latin och grekiska i skolan och sedan droppade ju han av sådär. Men det är liksom...
Men jag tänker den det är samma med Nietzsches familj också.
Nietzsche, precis samma sak. Ingmar Bergman är ju också en gammal borgare, va? Som, och när det var nog därför jag kände igen vissa tendenser, va? För när Bergman är så jävla väluppfostrad egentligen. Han är så jävla han lever i det här rutnätet sen barnsben, och sen när han ska bli lite av rebell i de här tidiga filmerna på 40-50-talet så är det liksom det diffar lite. Han är inte den här knarkiga killen som har skallat någon i ansiktet, eller det kanske inte knarkare gör så mycket i och för sig, men förstår du vad jag menar?
Ja, men sån musik som bandet Steppenwolf.
Mm.
Vanlig rockmusik.
Mm.
Det är ofta personer som tycker att bara så här, fan vad de här rockarna är grymma nu, och det är ofta väldigt normativa personer som tycker att det här rocken här som egentligen är ganska försiktig och snäll, att den är out there för dem.
Du menar att de är lite medelklasspersoner, de som är i bandet Steppenwolf?
Nej, jag menar, det var bara en händelse av att jag nämnde just bandet. Men det jag menar är att till exempel, ja, men säg att du gillar Ozzy Osbourne och tycker han är cool.
Mm.
Han är ju okej om du kommer från en väldigt städad bakgrund.
Jag tänker ju radhus i Uddevalla.
Liksom. Exakt. Ja. Då är det så här, men...
Garageband. Ja, men du har ett garage. Ja. Det är ju liksom grattis, medelklassperson.
Ja, en gång så bet han huvudet av en fladdermus sådär. Ja. Bara, de är så jäkla coola. Eller Kiss, bara, de är så jäkla hårda Kiss. Och så när man inte har en sån, när man är mer debil själv, så är det så här, bara, ja, men de här banden är ju tuntiga liksom.
Ja. Ja, de är musack eller opium för folk.
Ja, men för jag menar, vill man ha någonting som sticker mer ut, som jag gillar ju Vatain från Uppsala väldigt mycket.
Mm.
Men riktigt black metal. Mm. Det är brutalt.
Så man får damp när man lyssnar på, eller det minskar din damp om jag ska...
Jag tror att det bara har en perfekt samklang med jag tror ju inte på damp.
Nej,
min grej.
Din inre varg.
Ja, du, nu har jag knäckt det. Jag har en inre varg. Du, jag sa det till en vän, så sa jag det till henne att fan, jag kanske har en inre varg. Jag bara ville testa markerna lite.
Ja, vad sa du?
Och hon sa så här bara, nej du, det har du verkligen inte. Men om jag ska vara ärlig med dig så har du en inre björn. Jag vet inte ens vad det betyder. Så nu har jag suttit, och det här var så pass nyligen så jag har inte tänkt igenom det, men nu har jag suttit innan inspelningen och bara, jaha, bara, jag har en inre björn. Vad är det?
Ja, visst.
För då är så här, jag orkar inte gå igenom allt det här igen som jag har gjort med vargen, med björnen.
Nej, men det måste ju finnas motsvarande med björnen.
Finns det en steppbjörn? Finns det en sån bok? Jag vet inte vad det betyder. Nej. Men jag björnen, min första känsla med att ha en inre björn är att det finns ett mer lugn i den inre björnen. Men det är fortfarande ett farligt djur. Men det är lite lugnare.
Jag tänker att hon var lite taskig och tyckte att du var mer lik en björn rent fysiskt då än en anemisk varg som...
Ja, precis. Jag andas inte vargens yttre karaktär. Jag andas björnens karaktär.
Vilket jag tycker du gör, men jag kan tänka mig att det var en sån, bara en ingivelse från den här personens sida.
Ja, alltså det var ju en av mina analyser också, att det bara är dumheter.
Bullshit.
Självklart. Jag går inte runt och tänker nu att nu har jag en inre björn.
Nej, hon har inte förstört ditt psyke med den här.
Nej, men kan man... Nej, jag ska inte gå in på det. Nej. Men du kan ha flera djur, säkert. Ja. Du, Andreas, det här var väldigt mysigt.
Ja. Vi rekommenderar den här boken, trots att den är konstig, va?
Ja, och den är lite tråkig.
Lite tråkig. Lite gammaldags.
Lite långsam, lite för många sidor. Men jag tyckte det var rätt tufft att läsa.
Ja, jag, som sagt, jag himlade med ögonen väldigt liksom. Den var lite plågsam sådär.
Men det kanske är ett bra sätt att komma närmare våra knarkare i samhället och förstå dem mer.
Vad de tänker om sig själva.
Vad är det de läser? Mm. Vad läser den här personen?
Precis, och då förstår man ju.
Ja.
Det är ju... Ja, jag rekommenderar den nog ändå, för det är en bok som liksom hör till, kanske ska man ha läst den helt enkelt.
Ja, men jag tror det, du har alldeles rätt. Du, Andreas, vi syns om 2 veckor.
Det gör vi, hej.
Hej.